Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Mycket snack om det här inhoppet. Det är svårt att förbereda sig. Va? Så att det är mycket känslor som fäller över.
När jag kommer hem ska vi fixa allt det där.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 170. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag är sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Och här sitter vi och då avslutar året med det 170:e avsnittet. På det året där Sydsvenskan också fyller 170 år.
Vad passande.
Va?
Helt
galet. Har ni hört på maken?
Ja.
Och nu ska jag säga full transparens tycker jag att vi ska... Här. Vi spelar alltså in det här avsnittet direkt efter avsnitt 169 som vi publicerade före jul. Så om vi låter lite mosig i huvudet så vet ni vad det beror på. Och vill ni ha den liksom helt ultimata, den korrekta upplevelsen, så tycker ni ska gå tillbaka och lyssna på avsnitt 169 först och sen köra detta direkt efter.
Ja, och lite grann så här, skulle nu MFF ha värvat tillbaka Zlatan Ibrahimovic fast han nu skrev på för Galaxy här i Milano, så är det därför vi inte har med det i denna.
Ja, det är också bra, en bra invändning. Det vi ska göra nu är att titta tillbaka på MFF-året som var och gå igenom spelarna och tränarna faktiskt och sätta betyg på deras totalinsats, där vi då väger in vad de har gjort och deras betydelse för laget och resultatet. Sådär.
Ja, just du betonar det där att betydelsen för laget, så att säga, att det här är inte utifrån förväntningar vi hade på spelarna inför säsongen.
Exakt, det har vi ju gjort de två senaste.
Det här är jättesvårt, det är bäst att gardera sig med allt som finns från början. Men...
Ja, därför har vi också ökat det till 7 betygssteg för att det ska bli extra
svårt.
Ja, där kan man, får man bara liksom lägga en gardering till där också, så är det ju så att det är ju ändå slutfacit på något sätt som räknas. För att skulle man dela upp det här i en vårsäsong och en höstsäsong så skulle det inte kunna gå och ge någon toppbetyg egentligen. Men nej, det är ändå facit som...
Det är ju några som bara varit med på hösten som har bättre utgångsläge. Men vi börjar med målvakterna. Vi kör lagdel för lagdel och tänker jag i omvänd... storleksordning, inte kanske rätt om, men de som har spelat minst antal matcher kör vi först.
Ska man inte dra den här 1-7 vad de är, de olika?
Ja.
Kanske kan man ha med sig.
Ja, jag har inte riktigt satt några namn på de här kriterierna den här gången.
1 är sämst.
1 är jättedålig. 2 är ganska dålig, fortfarande underkänd.
3 är godkänd.
3 är godkänd. 4 är bra. 5 mycket bra. 6 jättebra. Och 7
outstanding.
Superbra.
Outstanding är det.
Outstanding. Ja,
som Roy Hodgson hade sagt.
Ja, så kör vi. Men då börjar vi med Walter Vitala som gjorde 2 insatser. En från start och 1 inhopp. Ja, i allsvenskan. Släppte inte in några mål.
Nej, 7.
Du sätter standarden där.
Jag har gjort det bättre. Nej, men, ja. Det är tveksamt om man ens ska ha betyg med så lite spelat. Men det är väl en 4 i min bok då.
Ja.
Kan det väl vara 3 kanske? Ja. Det är svårt att säga. Men
ja, det är klart det.
Lite.
Men jag tycker, det kändes ändå kändes väldigt stabilt det han gjorde.
Absolut.
Och det var ju nödvändigt så som läget var att hämta in honom. Vi kan ha en liknande kort diskussion då kanske om Fredrik Andersson som
fick spelade. Fick inte jag sitta betyg?
Ja, förlåt Max. Du satt och nickade så jag tänkte du helt säkert.
Nej, jag velade mellan 3 och 4 här om jag ska vara ärlig. Men jag sätter kanske bara 3 ändå eftersom det var så liten insats på planen. Men han definitivt närmare 4 i så fall.
Fredrik Andersson gjorde 4 matcher i Allsvenskan. Höll nollan en gång där. Och ja, Max, vad säger du om hans insatser?
Jag vet inte, jag är kanske lite hårdare där. Sätter kanske bara en 2 på honom ändå. Nu kom han in och spelade under en period när det inte gick så bra. Men tycker väl kanske inte att han har växt under det här året på det sättet som man kanske skulle kunna hoppas.
Fredrik?
Ja, jag pendlar där mellan 2 och 3. Ja, han kan få godkänt i min bok. Tycker inte han ska lastas för det som hände då. Men samtidigt så, ja, förstås svårt att sätta betyg på en mål.
Ja, ja.
Betygssättningen kommer bli roligare framöver.
Avslutar vi målvaktssvepet med Johan Dahlin. Som då spelade 25 matcher i Allsvenskan, höll nollan 10 gånger. Spelade samtliga 14 i Europaspelet, höll nollan i hälften av dem. Och spelade också samtliga cupmatcher, 6 stycken. Höll nollan 4 gånger. Fredrik, vad säger du om Dahlins säsong?
Jag tycker att han har spelat upp sig ordentligt under andra halvan. Förstås som laget i stort, men det är liksom, för en målvakt är det ju lite speciellt. Alltså en målvakt har ju inte hjälp av sina medspelare på samma sätt som en innermittfältare eller en yttermittfältare, vad det kan vara. Jag tycker han har blivit mer resolut, säkrare, agerar tryggare i luften, liksom värderar lägen bättre och stått för några av liksom avgörande räddningar. Så den här säsongens betygssättningen blir ju väldigt mycket så att man ska försöka hitta ett medelvärde mellan våren och hösten. Men jag landar nog ändå någonstans på att Dahlin, jag har stått mellan 5 och 6, men jag är generös efter Istanbul här. 6.
Det är jag som är snålmaxt och jag har satt en 5 på honom, men det är ju samma sak där, den är betydligt närmare 6 i så fall.
Påstår ni att det räcker inte med en 7-gradig skala utan vi ska ha
jag vill ha en 10-gradig egentligen. Nej, men jag tycker också att han har vuxit mycket och under hösten, absolut. Att jag känner lite frågetecken fortfarande kring hörnor och frisparkar kanske, men att han är direkt avgörande i Europaspelet, och det du säger att han har hållit nollan i hälften av Europamatcherna är oerhört imponerande. Så en mycket stark 5, och det är ju ett väldigt bra betyg ska vi säga.
Då flyttar vi över till försvaret, eller de som då är att betrakta som mittbackar i det tidigare systemet och renodlade backar i det nuvarande. Då har vi först Hugo Andersson som ju gjorde 4 allsvenska insatser, en från start. Och det var ju en minnesvärd historia där han gjorde mål mot Trelleborg efter 1,5 minut eller någonting i den stilen.
Så är det.
Vad tycker du om den totalinsatsen där, Max?
Jag tycker att han har gjort det väldigt bra ifrån sig när han väl har spelat, men har ju då inte fått så mycket speltid heller och inte fått riktigt det ansvaret när det har knipt. Det fanns ju någon match då man kanske valde andra lösningar också, men det får ju bli en 3, ett godkänt betyg. Jag tycker inte man kan sätta högre trots det här målet mot Trelleborg. Men en lovande insats. Han...
Fredrik?
Mm, jag säger samma.
Bra.
Mm. Nej, men vi har visat att det finns bra påbyggnadsmaterial där. Det blir spännande att se om det blir en utlåning för honom nästa säsong. Det kanske kan behövas för att ta ytterligare ett kliv.
Då går vi vidare i backlinjen med Rasmus Bengtsson, som jag har lite intressant. Han har ju spelat lika många matcher i Europa som han har gjort i Allsvenskan. Det vill säga 13 stycken.
Det blir inte fler i Allsvenskan.
Och det säger ju...
Han håller på att bli någon slags Jari Littmannen-figur.
Ja, det säger väldigt mycket om både hans kvaliteter och hans bekymmer.
Mm. Ja, men så är det. Börjar ju den här säsongen med en punkterad lunga. Vilket ju är synnerligen anmärkningsvärt när man ser vad det blev av det till slut. Jag har satt honom som en sexa för att när det drog ihop sig under hösten i både Europa och Allsvenskan så var han lika viktig för lagets vad ska man säga, utbröstning som Marcus Rosenberg. Ledare, väldigt skicklig på plan i de flesta momenten. Så jättebra säsong när han spelade.
Alltså när han spelar så är han ju, har han ju varit suverän. Och framförallt i Europaspelet måste jag säga att det har varit magnifikt. Det är bara att instämma i allt vad Fredrik säger. Och det är bara att hoppas att han kan fortsätta vara hel nu. För att han har mycket, mycket mer att ge i Malmö FF då.
Mm, han är ju inte, han är 86 så alltså, det är ju
han är
ingen
så
ålder
gammal,
för mittback så att säga.
Dessutom en oerhört behaglig person och en ledare som leder med väldigt små medel. Inga stora gester där, inte mycket armbågar.
Extremt obehaglig för... Jag har ju hävdat det flera gånger att det är, Rasmus Bengtsson är ju en av de värsta personerna på plan för en motståndare att möta. Det, varenda gång det är någon sån här, något bråk på plan så är det ofta att Rasmus Bengtsson har varit inblandad på något sätt i ett tidigt skede. Men sen försvinner han ur handlingarna. Han är ju som den här personen i klassrummet liksom, som alltid liksom kanske... Ja, kasta ett suddgummi på någon och så blev det upprörd stämning över detta, men när fröken väl kommer och ska säga till då sitter Rasmus Bengtsson och skriver sin bok noggrant och får aldrig själv. Så fungerar han.
Vill du sätta någon siffra på detta?
Absolut, jo, det är en given sexa där också.
Ja. Behrang Safari 21 matcher i Allsvenskan, 13 i Europa och samtliga 6 i kuppen. Har ju då slet ju lite under våren med skadekänningar och annat. Men det har vi ju, som vi har pratat om flera gånger, fick ju Ove Rössler viss ordning på genom att träna honom hårdare. Ja, om det nu var det som gjorde, men i alla fall.
Jo, men det var nog en viktig del i det faktiskt.
Vad säger du om hans säsong, Max?
Han är ju svår att bedöma på det sättet, men det är oerhört imponerande på det sätt han har kommit tillbaka. Och, alltså i vissa matcher i höst varit direkt avgörande. I de flesta Europamatcherna att han kan liksom höja sitt tempo och våga gå framåt och vara modig tycker jag är väldigt starkt. Och samtidigt så har det ju varit några enstaka dippar där det inte har varit riktigt lika bra, men en mycket stark femma har jag satt på honom.
Fredrik?
Femma för mig också. Är ju toppklass när han spelar. Men har lite på grund av sina skador eller sina, vad ska man säga, krampkänningar eller hur man ska uttrycka det, gjort att laget blivit lite lidande i matcher. De har tvingats till byte man inte har velat göra, både under matcher och sent inför matcher och sådär, när man inte riktigt haft trupp för det. Det är inte bara Safaris fel att det skulle bli den typen av matchande för honom under säsongen. Det var ingen hemlighet, det handlar ju mer om truppbygget kanske, att man borde ha en större förberedelse för det. Men femma för mig också.
Men om man ser det, om man tittar framåt här, finns det någon särskild typ av matcher som liksom som bör undvikas för hans del?
Onödiga konstgräsmatcher. Det var någon, jag kommer inte på vilken match det var nu, men det var någon match där vi sa, varför startade han i denna matchen? Han fick ju ut, han hade skadekänningar redan innan. Och sen missade han en viktig match efter. Jag kommer inte ihåg vilken det var nu, men det var nu i höst.
Ja, men mycket talar väl för MFF får ju skriva in 3 spelare här inför Europa League slutspelet och mycket talar väl för att en av dem kommer vara en ny mittback. Om man bara får gissa vilt. Kanske har det redan dykt upp än när vi spelar in.
Ja.
När detta sänds.
När detta sänds, man vet aldrig. Liljulafton brukar vara en klassisk dag då MFF presenterar spelare.
Vi går vidare med Frans Brorsson som ju då är lite Rasmus Bengtssons antites kan man säga. Han har ju spelat mycket, 23 matcher varav 21 från start i Allsvenskan. Däremot har han bara gjort 2 starter i Europaspelet. Spelade också 4 matcher varav 3 från start i kuppen. Fredrik,
Mm. Jag tycker Frans är svårbedömd. Han är lite mer än godkänd. Det tycker jag nog allt. Samtidigt så... Nej, jag har haft jättestora problem att sätta betyg på honom faktiskt. Jag har fortfarande inte riktigt bestämt mig om jag ska ge en 3 eller 4. Jag tänkte jag skulle avvakta vad Max säger, så bestämmer jag mig efter det.
Du skickar över honom som är det. Alltså. Pratar, då får du säga siffror först, Max.
Uh-huh. Ja, nej, men för mig så var det nog ingen tvekan om att han skulle ha en 4 i alla fall. Det kändes rätt och bra, tycker jag. Det blir en lite konstig diskussion runt Frans ibland att han inte spelar så mycket. Men när du nämner siffrorna nu så är det ganska tydligt att han spelar mycket. Men det är kanske också tydligt att Ove Rösler visar att det är allsvensk nivå i första hand. Och att han kanske inte riktigt mogen för Europa. Trots att han har mycket Europa-erfarenhet under de här åren. Jag tycker att han har blivit stabilare. Men kanske då är lite begränsad i sitt passningsspel och så vidare. Och kanske i vissa lägen. Men en 4 tycker jag han är värd. Absolut.
Mm. Nej, men vi lägger upp det så. Nej, men han är ju en oerhört användbar spelare. Truppspelare, lojal spelare. Som sällan gör bort sig. Och det har väl kanske också blivit så under säsongen att han... Om det är en situation där 3 spelare... har del i ett baklängesmål, om man kan uttrycka sig så. Så är det oftast Frans som får skulden någonstans. Han blir liksom lite så... Han är den av de 3 där bak som inte är den ordinarie. Och då synas han kanske på ett annat sätt många gånger. Trots att han spelat lika mycket som de, så att säga, ordinarie spelarna. Nej, men visst, 4, absolut.
Jag tycker ändå, någonstans är det ju... Jag tänkte när vi började prata om det här med... att det är så svårt eftersom vårsäsongen var på ett sätt och hösten är på ett annat sätt, men det är ju lite grann som ett 10 000 meters lopp. Det spelar ju ingen roll egentligen om du låg sist i början, när vi ska göra slutbetyg så är det ändå vart det ledde till slut som man får titta på. Mm.
Lasse Nielsen spelade 27 matcher i Allsvenskan, 26 av dem från start. Han har spelat samtliga 14 Europamatcher från start och samtliga 6 cupmatcher från start. Och
7 cupmatcher.
Nej, 6.
Lunds BK.
Ja, Lunds BK också. Är den inte? Nej, jag har inte justerat upp här. Nej, det har jag inte.
Ja, skitsamma.
Spelade han i den? Det gjorde han.
Som jag minns.
Det gjorde han det. Knappt. 7 säger vi där då. Det förändrar kanske inte helhetstrycket, intrycket av hans säsong. Just den matchen.
Nu är det jag nu?
Ja.
Nej, jag tänkte på det. Jag skulle säga att det är 2 spelare som är lätta att underskatta i Malmö FF den här säsongen. Lasse Nielsen är en av dem. Jag tycker att han har, ju mer man tänker efter, så har han gjort väldigt få misstag. Han och Safari lyckades ju gemensamt mot Vidi ställa till det, om jag minns rätt. Och orsaka det målet som de gjorde. Eller Klusch. I alla fall en av Europamatcherna på hemmaplan. Men... alltså han bara växer och växer i mina ögon. Han är en fighter. Han har tagit lite initiativ framåt när det har varit tungt. Men väldigt, väldigt stabil bakåt. Och är ju snabb i fötterna faktiskt också. Inte så dålig passningsspelare heller. Även om en del slav.
Och detta utmynnar
i en siffra 6.
Ja. Fredrik?
Mm. Ja, men 6 har jag också på honom. Varför får han inte en 7? Det är ju våren där EU lyckas inte hålla ihop det så bra som man kunde begära. Och sen så är det ju den här Europamissen som Max nämnde också. Det kan ju faktiskt bli så för en mittback många gånger att det blir liksom ställs på sin spets med en enskilt agerande som någonstans får klä skott för en hel säsong.
Just på grund av Safaris då att han ofta har fått gå ut, så har ju dessutom Nielsen varit väldigt stark på att byta position i försvaret. Mm. Från högersidan till mittförsvaret mitt i match utan att det har varit några problem.
Då går vi vidare till de som väl närmast är betraktade som yttermittfältare och eller vingbackar i Röslers system. Då har vi ju i den kategorin har också lagt in Isak Sesuan Kambo som han deltar i 5 allsvenska matcher. Varav 1 från start.
Och Göteborg hemma förlust. Om jag minns rätt.
Ja, det var ju inte, han var ju inte här under den framgångsrika perioden, om man säger. Fredrik, du har pratat tidigare om att du hade liksom lite större förhoppningar på det lånet.
Ja, det trodde jag faktiskt. Mycket grundat, eller kanske nästan bara enbart grundat på skickliga framträdande i U21-landslaget. Men jag tyckte inte riktigt att han kändes här mentalt på något sätt.
Nej.
Nej.
Och
han får en tvåa. Nej, men han får vara underkänd. Det går inte att summera det på något annat sätt. Man hade ju, ja, av en spelare som liksom bar U21-landslaget genom ett ganska lurigt kval ändå. Nu följde de i sluttampen här, men när han var i MFF så var de kvalmässigt framgångsrika också. Ja, de har begärt mer.
Ja. Ja, Max?
Nu känner jag mig riktigt hård och tuff här. Han får bara en etta av mig. Jag tyckte du beskrev det bra att det är precis man aldrig var här riktigt. Tycker inte att det var några träningar där det såg lite lovande ut, men det kändes som att det var en parentes, så han bad ju att få lämna innan lånetiden gick ut till och med. Det var någonting i kemin mellan honom och Malmö FF och hans sätt att vara som inte passade in. Och, man ska ju inte fästa för stor vikt av det, men när han gav sig dessutom ut med Carlos Strandberg på jetski. En varm sommardag och riskerade både andra och sitt eget välbefinnande, så tycker jag att det säger en del också om hur man inte agerar som en, framförallt inte som en inlånad spelare. Ingen ska agera så, men det var svagt. Jag tyckte att det var en helt misslyckat lån faktiskt.
Vi kan ju säga det att han har inte fått mycket speltid tillbaka i Molde igen, dit han ju återvänder då efter utlåningen till Malmö FF. Och nu är han kontraktslös med den norska säsongen avslutad.
Vi går vidare med Andreas Windheim, som ju också är en spelare som har faktiskt spelat mer i Europa än i Allsvenskan. Han har ju i Allsvenskan gjort spelat 10 matcher, bara 7 från start, medan han i Europa har spelat 11 matcher varav 8 från start. I Europa har ju dessutom visat sig vara en för positionen ganska poängstark spelare. 2 viktiga mål har han gjort och en assist dessutom. Och Max, han har ju också haft en lite upphackad säsong. Eller var mest ett stort hack i början.
Ja, alltså det är ju en förklaring till att han har så lite allsvenska matcher. Han var ju knäskadad under hela våren och var borta. Och jag tycker det är oerhört starkt att han kom tillbaka. Och i den statistik du nämner ska man dessutom påtala att han fixade en straff. Eller inte fixade straff. Han fick en straff när han blev fälld. Uppe i... Ska vi se vilken match det var?
Det var inte Besiktas hemma.
Besiktas hemma var det naturligtvis. Jag tycker att han, och det har gått lite i vågor, hans spel på något sätt. Han hade en period där i början i ett stim i Europaspelet. Men jag sätter faktiskt en femma på honom av det skälet att han har gjort avgörande insatser just i Europa. Och att hans spelstil passar där. Men det finns ju mycket oförlöst potential i honom och han skulle behöva vara lite starkare defensivt. Så det är en femma för mig, men lite svag.
Mm. Jag håller helt med i den beskrivningen. Det är ju en... oerhört löpstark spelare i Europa och det funkar väldigt bra där man måste springa hela tiden.
Men behöver man inte göra det i Allsvenskan?
Kanske går att vila lite mer och liksom förlita sig på den passningsskicklighet och de individuella prestationer som kan.
Ja, när du möter 8-9 allsvenska lag som parkerar bussen framför straffområdet så är det inte så mycket att springa på.
Nej.
Mm. Vad sätter du betyg då?
Det var, som femma också.
Ja, en svag femma får det ju vara.
Ja, nu är vi där igen.
Ja.
14 grader i skala nästa.
Nej, men det är lurigt. Ja, svårt att egentligen sätta samma betyg på Andreas Windheim som på Berang Safari, men ja.
Mm. Ja. Vi går vidare med Egson Binako. 18 matcher i Allsvenskan var 12 från start. Bara 2 inhopp i Europa och en match från start i cupen blev det. Där har det också funnits lite skadeproblematik att ta med i beräkningen. Men Fredrik, vad tycker du om hans år?
Är också svårt. Ung spelare kommer från, för vissa, inget bottenlag på något sätt. Han kommer från Häcken hit, men... har väl inte riktigt lyckats fullt ut med den övergången och har tyvärr de gångerna han startat inte varit så lyckad alla gånger. De gångerna han har varit lyckad har varit mot de allra lägst placerade lagen i serien, och då har han liksom snarare hängt med i ett lag som fungerat väldigt bra, men jag har inte riktigt hittat rätt. För mig är han en tvåa, sätter de pengarna han trots allt har kostat klubben och den roll han ändå har. Han är ändå en av relativt få vingspelare. Så nej, då skulle man nog kunna begära lite mer. Jag menar, vi har ju en omskolad offensiv mittfältare som liksom helt har raderat ut honom konkurrensmässigt då, i Sören Rex då, på den positionen.
Ax?
Ja, nej, men det låter nästan ibland som att vi har pratat, men det har vi inte.
Sa jag två?
Ja, det har jag sagt två. Jag håller med allt Fredrik säger, och jag har också satt en tvåa på honom. Alltså, det var en sån värvning som jag tyckte kändes konstig från början. Han var trots allt inte ordinarie ens uppe i Häcken. Och en väldigt snäll person. Men jag undrar liksom om han har rätt mentalitet för att spela i Malmö FF. För jag tror inte att det räcker att vara snäll då. Jag tror att du måste våga sticka ut på ett annat sätt. Och det känns som att han har liksom tynat bort mer eller mindre i truppen under hösten. Och har ju ofta inte ens suttit på bänken. Så att, och han har i korta perioder visat vad han kan på fotbollsplanen. Men kanske skulle må bättre av att spela i ett annat allsvenskt lag.
Erik Larsson har spelat 25 allsvenska matcher, varav 22 från start. 10 Europamatcher, 6 från start och 5 cupmatcher. Nu vet jag inte, det här är innan Lundmatchen.
Vi får ta det som en träningsmatch.
Men,
den ska ju egentligen räknas med i nästa säsong.
Exakt. Det är ju därför han inte finns med här såklart när jag kollade statistik. Erik Larssons insats har ni ju pratat om flera gånger tidigare, att det såg ju väldigt bra ut på vårkanten, på vårvintern
nästan.
Och sen ebbade ut lite grann. Men,
klassiskt journalistmisstag att dra för stora växlar.
Det har aldrig gjorts.
Nej, men jag upprepar nog vad jag har sagt tidigare. Jag tror att Erik Larsson var en av de spelare som blev mest lidande av hur Magnus Persson ville matcha ett lag och träna ett lag. Det blev väldigt mycket schackspelsförflyttningar på planen. Och hans styrka är speeden och energin. Och det kändes som att det blev korsdrag i huvudet vad han skulle göra till slut. Jag vet inte om det stämmer, men det kändes så. Jag tycker att han har varit ojämn. Jag tycker att han har gjort vissa matcher helt okej. Vissa riktigt bra, men också som sagt försvunnit, framförallt under våren. Men jag kan ändå tycka att han är lite mer en godkänd, så jag har faktiskt satt en 4 på honom eftersom han ändå gjorde vissa avgörande insatser och något viktigt mål. Men en svag 4.
Man kan väl konstatera ganska tidigt att han inte har fyllt skorna efter Anton Tinnerholm då, som han ju beskrevs vara ersättare till. Samtidigt är han faktiskt den spelare som vann assistligan i Allsvenskan för Malmö FF ihop med Marcus Rosenberg, ska sägas. Där är Marcus Rosenberg något närmare målet i sin utgångsposition.
6 assist hade han.
Ja, det är verkligen inget dåligt fokus, speciellt inte när man kommer från Sundsvall in. Jaha, okej. Ta en paus. Det fungerade. Tänkte att han hade brutit. Ja. Nej, men samtidigt har han ju pendlat ganska kraftigt i prestationerna och inte lyckats spela någon större roll för MFF i Europa, även om han gjort det väldigt bra som komplement där. 4 för mig också.
Vi avslutar då vingbacksvepet med Sören Rex, som ju då har spelat alla cupmatcher från start, alla Europamatcher från start, 25 av 26 allsvenska matcher från start.
Men inte 26 då? Det är 30 allsvenska matcher.
Ja, men av dem han har varit
med.
Ja,
av dem han har varit med.
Ja, okay. Ska jag förtydliga. Han har ju dessutom då i allsvenskan svarat för 10 mål och 4 assist. Och Fredrik, hur sammanfattar du hans säsong? Eller är det kanske Max som ska börja? Nej, det är du.
Jag kan,
nu börjar det bli mosigt.
Ja. Hur ska man sammanfatta säsongen? Och sen av spelarna som inte kom till sin rätt under Magnus Persson i början. Så hitta ingen roll för honom riktigt. Visste inte riktigt hur han skulle göra. Säkert också lite brydd av den press som det trots allt var att gå från IFK Göteborg till Malmö FF. Den övergången var nog större än vad han hade tänkt sig faktiskt. I liksom termer av vad folk förväntar sig och vad han lämnade bakom sig så att säga. Men slutar ju liksom med att spela en central roll när MFF tar sig vidare från gruppspelet i Europa League. Och den uppryckningen man gör i Allsvenskan i har han ju en fundamental del i. Massor av poäng, framförallt under sommarperioderna tror jag. Att han, augusti där, liksom sprutar ju ur mål och assist. Och han gör ju till slut sin bästa allsvenska säsong någonsin. Och då har han ändå beskrivit som en stor stjärna i IFK Göteborg. Deras stora poängmakare så att säga. Så att det är ju en jättebra säsong. Som en värvning som har betalt av sig på alla sätt egentligen. Så att jag sätter en synnerligen stark sexa på honom.
Ja. Max?
Ska vi börja den änden så har jag också en mycket bra sexa på honom. Och om vi pratar MFF-material så tror jag att han är riktigt MFF-material. När man efterhand, alltså vi lär ju inte känna spelare som människor så, men vi lär ändå känna dem lite grann. Han känns som en väldigt laid-back malmöit som cyklar omkring i stan med en sån här lådcykel med ungarna där fram och fram och tillbaka till dagis. Samtidigt som han är väldigt vinnarskalle och kämpar och springer in i det sista på planen. Man kan ju dessutom tror jag peka på en väldigt tydlig vändpunkt. Alltså Ove Rösler gjorde honom till wingback. Men om ni minns Östersund borta när Malmö får två mål i nacken innan det har börjat nästan. Så dominerar han ju den halvleken sen och gör två mål. Och spelar om jag minns fram rätt fram till det tredje målet också. Alltså hans förvandling i somras var ju helt magnifik. Och han har vuxit till en internationell spelare. Så högt liksom, på den nivån där Malmö behöver spelare för att kunna hävda sig i Europa. Så att en mycket bra sexa på honom.
Då hoppar vi över till de spelare som är att betrakta som är renodlade mittfältare. Samuel Adrian, han under året gör 9 allsvenska insatser. Bara en från start visserligen. Han spelar också en match från start i Europaspelet. Väldigt litet urval, men ändå. Hur beskriver du hans säsong, Max?
Det här är ju lite svårt, för att om man skulle beskriva den utifrån förväntningar enbart på honom så kanske jag skulle sätta åtminstone en 3. Men jag har faktiskt bara satt en 2 nu. För att hans betydelse i laget, bortsett från någon match då i somras, har ju inte blivit särskilt stor. Det har blivit väldigt markerat under hösten att de här killarna med tidigare lärlingskontrakt i alla fall har försvunnit ut ur trupp i princip i nästan varje match. Så att det har ju blivit en tuff säsong och han måste ju få speltid någonstans om han ska utvecklas. Så att jag kan inte säga att säsongen är godkänd då. Det går faktiskt inte.
Fredrik?
Nej, det är ju så. Jag håller med. 2 här med.
Är detta en annan diskussion som vi kan, men jag vill bara ta med oss den till Rösler sen, det här med, ja, men det, med lärlingarna, ja, men det faller ju snarare under den diskussionen.
Men det är ju egentligen 2 olika scenarier, alltså under våren så spelade ju MFF med en rätt så liten trupp. Lite medvetet val där man trodde att man skulle kunna använda de yngre spelarna mer. Kan jag tycka att, och då fick man dessutom ett antal skador som gjorde att vissa spelare var borta länge och man spelade en del med de yngre, men samtidigt tyckte jag ändå att det var cementerat att spelare som inte gjorde så bra prestationer var ändå kvar på planen. Under hösten så har ju Malmö spelat med kniven på strupen faktiskt i varje match hela hösten. Även om det har gått bättre och bättre så har det, liksom, det har varit kvar det här trycket och det har ju inte varit läge att peta in. Röster petar ju in Adrian i en match där i somras från starten, om jag minns rätt. Men Det har inte funnits någon vettig förklaring till varför man skulle matcha honom. Det skulle kunna vara så att han på bonk in och sen på hans konto skulle kunna fått något inhopp. Men samtidigt så hade ju Innocent lite mer erfarenhet och lite tuffare, kunde gå in med lite tuffare inställning, och då blev det ju så här. Så att Adrian måste ha speltid någonstans.
Vi går vidare med Mattias Svanberg, som innan han flyttade till Italien han göra 12 allsvenska matcher, alla från start, också 6 cupmatcher, 4 från start. 4 poäng producerar han i allsvenskan. Fredrik, vad tycker du om hans säsong?
Började lovande, dippade sen.
Ja, första minuterna i Borås var ju grymma.
Jag kunde hålla det tempot. Nej, men vad ska man säga? Det är ganska svårbedömd offer för spelsystemet, tycker jag också. Det känns liksom som att någon hade sagt till honom, du ska ha en viktig roll på plan, men lite oklart vad den rollen egentligen skulle innebära och vad han skulle göra på plan. Såg ofta ut att hamna liksom någonstans mitt emellan. Olyckligt på ett sätt att han gick i somras, för det hade varit väldigt, väldigt, väldigt spännande att se honom under Rössler som en av de här tre mittfältarna, där tror jag han hade passat väldigt bra. Otvivelaktigt håller han ju en hög klass, han spelar ju ordinarie i Serie A nu i Bologna då, som förvisso har en del problem.
Kämpigt.
Yep. Men ja, vi fick aldrig se den här högsta nivån i Malmö FF egentligen, tyvärr. Bara...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Blixtra till lite grann. Det känns alltid lite trist när talangen försvinner på det viset. Men som sagt, han kommer ju spela i svenska landslaget vad det lider. Jag tycker att han skulle ha startat där istället för Kristoffer Olsson redan mot Ryssland hemma.
Could we please have your vote?
Ja, det kan du få. Jag kommer dit så ska vi se. Vad har jag satt på honom? Jag har nog satt en 4 på honom.
Ja.
Mm. För att ja, det gick ju inte så bra när han var.
Nej.
Och det hade behövt vara lite mer.
Nej, bara bli räligt detta. Jag har också satt en 4 på honom. Man ska ju betona att vi sätter ju bara betyg på den sportsliga prestationen. Mm. Det finns ju ett sätt att sätta en 7 på honom också. Det är att han gjorde så pass bra insatser här så att han blev såld för 50 miljoner kronor. Vilket väl är MFFs näst största övergång någonsin. Och som ni säger så har han ju spelat nere i Bologna. Så det finns ju enormt. Killen är inte 20 år gammal ännu. Men utifrån det han spelade och i det dåliga lag han spelade i våras och med positionsbyten och fick inte starta ibland, så är ju en 4 det rimliga betyget.
Mm. Det ska ju sägas att den här 4:an är ju inte för att hans fel, så att säga, utan det är liksom offer för omständigheter snarare.
Han är nog också ett fall, precis som du är inne på, liksom ett fall där för Magnus Perssons kanske otydliga eller kanske övertydliga sätt att spela fotboll. Jag vet inte.
Men det är svårt för en kille som är... Herregud, han fyller 20 nu i januari.
Ja.
Han är 19 år. Att ta till sig all liksom, taktiska dispositioner på det viset. Han måste också bara ut och få liksom, känna glädjen i att spela. Snarare än att liksom, få 1000 olika direktiv att förhålla sig till. Man måste någonstans ta hand om den här ungdomliga entusiasmen.
En spelare som inte är behäftad med den tunga våren är Romain Gall. Som kom till MFF från Sundsvall under sommaren. Han gör avtryck i allsvenskan framförallt. Han spelade ju, gjorde några inhopp i Europaspelet men märktes inte av så mycket där. I allsvenskan däremot så han ju då på 10 matcher och 2 inhopp producerar 6 mål och 2 assist. Max, vad vill du säga om hans insatser?
Han kan man prata mycket om egentligen. Alltså, jag har faktiskt suttit ändrat betyget under tiden jag suttit och tänkt här nu på honom. Nej, men så här, man kan ju inte heller betygsätta den enorma potential som finns i honom. För den finns ju där, det har man sett. Jag var helt översvallande i några allsvenska matcher när han kom in och bombade och gjorde fantastiskt bra och avgörande insatser. Men jag tycker också sen att det avslöjat sig ett par matcher att den här potentialen måste föras över till att bli ett lagspel. Och att han har liksom låtit sig själv ta för stor plats. Och där lyser det väl igenom att han inte har så stor erfarenhet egentligen på riktigt hög nivå. Så att jag landar bara i en trea. Men det är klart att det är en stark trea. Men jag tycker att ändå att... som sagt, det är inte potentialen vi kan betygsätta utan det han ändå har uträttat nu.
Fredrik?
Jag sätter en fyra på honom. Så det är kul att vi skiljer oss.
Ja,
jag tycker det var ganska tydligt vad MFF förväntade sig av honom när han värvades. Han värvades inte som att vara en startspelare utan egentligen en rotationsspelare i det här skedet. Det andra kommer komma nästa säsong. Förhoppningsvis ur klubbens perspektiv då. Det finns ju en stor potential där, men ja, när han spelade så levererade han till exempel målet borta mot IFK Göteborg har vi, och vi har några sådana explosioner i allsvenskan också. Han avlastade på ett föredömligt sätt så att säga. Och ja, några insatser som kunde varit bättre såklart. Men det har ju egentligen alla spelare under en säsong. Sällan folk gör 30 perfekta allsvenska matcher. Så fyra.
Ja.
Ja, och som sagt, jag verkligen velade mellan de här. Så det är verkligen...
Nej, men det känns ju som att i det skedet han är nu så är det ju, som du säger Fred, det är ju en spelare som är väldigt bra att ha när motståndet är lite sämre. Där han får lite mer tid och kan producera de poängen som han ändå
gjorde. Det är säkert en synnerligen nyttig infasningssäsong för honom detta.
Och det tror jag också, om man bara tar det på allting på rätt sätt och att han har fått sitta mycket på bänken. Så potentialen är ju en sexa på honom, definitivt.
Man fick ju intrycket av att när han var här i podden och vi snackade med honom att en dedikerad spelare som är redo att liksom göra det tuffa jobbet för att till slut få belöningen. Det har ju varit så ganska mycket under hans karriär.
Bonke Innocent, 15 allsvenska matcher varav 8 från start, 5 insatser i Europa. En från start, där handlade ju mycket om att komma in och hålla ett resultat för hans del i Europaspelet. Har det hänt någonting med honom under säsongen, tycker du Fredrik?
Nej, det tycker jag egentligen inte. Jag tycker inte att han håller en tillräckligt god nivå för att spela i MFF. Jag tycker att Samuel Adrian kunde fått den rollen mycket väl. Och med trygghet så kunde han gjort det precis lika bra som Bonke Innocent. För mig är han inte godkänd, han är en tvåa. Och det skulle inte förvåna mig om han lämnar nu i vinter. Han har inte kunnat bidra egentligen på något sätt under framförallt våren då det behövdes då någon som tog tag i det här spelet. Men ja, han har ju inte fått spela alla matcher heller, men inte direkt tagit chansen och visat det här jävla anammat som kanske behövdes under våren.
Nice.
Jag har ju blivit anklagad för att vara en stora fiende.
Jag har blivit blödig på gamla dag.
Nej, men jag tycker det här, alltså sanningen är att han fick ju i princip inte spela. Han var ju nästan inte med i trupp i våras överhuvudtaget. Och jag tycker inte heller att han är MFF-material. Det jag ger honom det är att han har varit otroligt lojal. Alltså det är under så pass lång period att han inte har fått spela överhuvudtaget, men han har alltså öppnat upp sig lite grann. Nu liksom ler han och snackar lite grann. Och han gjorde ju delar av matcher, framförallt i somras, som var helt okej. Och han gjorde några sådana här energifyllda inhopp under hösten. Så jag har satt en trea på honom, men den är ju inte stark, det kan jag inte säga. Men jag tycker ändå att han har ändå bidragit lite mer än vad jag förväntade mig. Men då är det ju liksom, när man ställer honom mot Gall så ser man ju sån enorm potential i Gall. Men jag ser inte den potentialen i Bonke. Så att det är 2,6 mot 3,4. Ja. Jag har lite åger ännu för att jag inte satt en 4 på Gall. Men...
det här är ett levande dokument, så du kan, vill du ändra den så här i efterhand?
Nej, man får inte ändra.
Nej,
jag får hålla fast där. Vi har ett annat betyg som kludar i huvudet på mig då. Vi får återkomma till det.
Ja. Nästa man på listan är Anders Christiansen, som ju då kom tillbaka under sommaren. Han spelar 15 matcher i Allsvenskan, var 9 från start. Han gjorde 7 poäng på de matcherna. Han spelade 12 Europamatcher varav 11 från start.
Han var ju inte klar till den första omgången, ska vi säga.
Nej, just det. Men du kan fortsätta prata om honom.
Ja, han är ju också lite svår, den gode AC, tycker jag. Vi har sett magnifika prestationer, och det man definitivt kan säga är att han förändrade läget när han kom in i laget. De fick tillbaka någonting som de inte hade haft. Även om han var rostig så satte han fart, och han är en fantastisk passningsspelare, och energi och löpvilja och allt. Sen är det klart att han har haft det lite svårare delvis i Europaspelet i vissa matcher i alla fall. Men betyder ju jättemycket på många sätt och vis ändå, och kan ju bara bli bättre om han får en hel säsong nästa år. Så jag har satt en femma på honom.
Femma här med. Jag skriver under på det. Man hade förväntat sig kanske lite mer i det europeiska spelet. Men i allsvenskan så, dels de spelmässiga aspekterna, men också tror jag att han är en viktig faktor i omklädningsrummet. Väldigt positiv energi runt honom. Man får liksom alltid positiva vibbar när han är i rummet någonstans. Jag tror att det var precis det MFF behövde, en injektion i hela truppen. Även om vi betygsätter väl kanske inte ut efter hur spexig man är.
Nej, men du har, det är ju återigen, det är MFF-material. Han och Safari har nog hållit uppe energin i omklädningsrummet, tror jag.
Men det ska nog inte underskattas, nej.
Då är nästa man Fouad Bachirou, som ju var lite, hade lite skadebekymmer i början av säsongen. Därför blev det bara 22 allsvenska matcher, 19 från start. Han har därmed spelat 13 matcher, alla från start i Europa. Han spelade också alla cupmatcherna. Och ja, Fredrik.
Ja, jag gör det kort här. Det är en sjua. Det är toppklass rakt igenom. Förmodligen allsvenskans bästa spelare.
Ja, bara hålla med. Att säga Bosse Larsson, Jonas Thern, alltså i de här rollerna, det är inte ofta du får se den typen av spelare. Och efter matchen i Istanbul så liksom är man ju bara förälskad i hans spel, så är det. Nej, men han är internationell spelare utöver att han är allsvensk, och han kommer ju att komma till större klubbar. Fantastisk människa dessutom.
Hade han varit svensk hade han spelat på centrala mittfältet i Sverige.
Absolut, helt utan någon som helst tvekan. En klar sjua, inget snack om saken.
Arno Tröstason, 22, han borde faktiskt ha varit före här i listan, säger jag nu. Men vi kan ta det så här ändå, jag tror vi överlever. 22 matcher i allsvenskan, 16 från start, 4 mål, 4 assist. 12 matcher i Europa, 9 från start. Där lyckades han också göra 2 mål. 5 cupmatcher, 3 från start. Hur rimmade Tröstasons år med dina förväntningar, Max? Vi börjar där.
Ja, det kom ju att halta eftersom han hade rätt mycket skadebekymmer i början. Han kom ju hit skadad, och han blev skadad under våren och kämpade rätt mycket med det. Men jag tycker också att han är en sån här bra MFF-materialspelare som verkligen fightas och ger allt på alla sätt och vis. Gjort viktiga mål. Han gjorde det viktiga 1-1 målet mot Klusch hemma, ska jag säga. Inte minst. Och kan liksom användas på flera olika positioner. Så han är en femma för mig också. Även om jag kanske hade väntat mig lite mer offensivt av honom än det.
Fredrik?
Jag har satt en fyra på honom. Det är svårt att argumentera mot siffrorna. Han har spelat mycket, gjort okej med poäng, startat i Europa och ja, gjort något viktigt mål där också. Men jag vet inte, jag har förväntat mig mer. Han har inte dominerat på samma sätt som han gjorde i Norrköping. Inte fått den viktiga rollen för laget. Om man jämför honom med Rex, som också hade en tuff vår. Hur Rex liksom har vuxit under hösten, så känner jag inte riktigt att Tröstason har gjort riktigt samma resa där. Det finns, det ska vi väl snarare, vi får se, ska jag snarare uttrycka mig, om det finns den utvecklingspotentialen i honom. Jag tycker arbetsmässigt går det inte att anmärka på mycket där, han sliter, men han får inte riktigt belöning i mål, assist.
Den som har spelat mest av mittfältarna och den som också har varit minst skadad. Oskar Lewicki, 28 allsvenska matcher, 25 från start. 13 Europamatcher, varav 11 från start. Och samtliga vårens cupmatcher från start. 6 stycken. Hur har du sett någon utveckling under säsong där, Fredrik?
Jag tycker att han har blivit, jag vet inte om det är liksom en utveckling under säsong eller bara att han har hittat mer rätt i sin position på plan. Just att spela ihop med Bachirou och sen Anders Christiansen också ställer nog krav på Lewicki som är svårare än vad vi kan förstå. De ska vara kreativa och han ska liksom hitta sin plats någonstans där bakom. Det kändes som att han gjorde det allt mer under andra halvan av säsongen då han var riktigt, riktigt bra. Och framförallt vann kampen nästan hela tiden. Han hittade rätt. Han liksom kunde nosa sig till dueller på ett bättre sätt och då framförallt vinna dessa. Vilket vi såg liksom någon slags kröning då i andra halvlek nere i Besiktas. Så att första halvan kanske också som det är ju lätt att liksom inte få det att stämma i ett lag som inte fungerar, speciellt om man har en sån roll så centralt i laget, men femma för mig, det är där han landar till slut. Behöver ju som sagt framförallt i allsvenska matcher där MFF ska dominera spelet bli en mycket, mycket snabbare passningsspelare, hitta rätt snabbare, inte vila på bollen för mycket utan sätta fart på ett bättre sätt.
Max?
Ja, han gjorde ju faktiskt en oerhört viktig insats för Malmö FF redan den 1 januari 2018 när han skrev på ett nytt kontrakt. Jag tror att det var en signal som var väldigt viktig för klubben att det fanns någon av de här, framförallt en hemvägsspelare så att säga, som valde att fortsätta när det, trots att det fanns erbjudanden utomlands. Och jag tycker att han är den andra spelaren som vi nog tyvärr gärna underskattar. Han, som alla spelare så har han sina brister, men han har väldigt många förtjänster. Han är alltså hans glöd och insats, vad ska vi säga, outtröttliga kamp på mittfältet är väldigt viktig. Jag vill fortfarande se honom som mittback och det är ganska snart. Jag tror att han har en ännu större framtid där, men en femma för mig också, absolut.
Han gjorde ett mål under säsongen.
Det var viktigt.
Men det var ju, utan det målet så hade det inte blivit någon match mot Chelsea. Det kan man ju...
Fruktansvärt snyggt då.
Ja, dessutom.
Det var alltså mot Schenk hemma och det var ett läge då det var väldigt tungt. Det hade varit lätt att hänga med huvudet och då plötsligt tar han den här djupledslöpningen rakt igenom.
Han är mycket viktig spelare.
Mm. Lojaliteten och klubbhjärtat går ej att ifråga.
Nu när Max håller på med så försöker han koppla ström till sin dator här.
Jag sparkar på sladden, men inte så bra.
Då går vi vidare med anfallsspelarna. Alexander Jeremejeff flyttar ju tillbaka till Häcken i somras. Innan dess han spelar 13 matcher i Allsvenskan, varav 8 från start. Där blev det bara ett mål och en assist. Det såg starkare ut under våren i kuppen där han gjorde 2 mål och 2 assist. Men ja, hur kan man beskriva hans halvår som det blev, Max?
Jag justerar faktiskt betyget på honom nu. Precis, det låter dumt här, men man hinner inte sitta och tänka så mycket. Jag sätter till slut faktiskt bara en 2 på honom. Jag tycker att han kanske kom i kläm också för Magnus Persson. Han tyckte nog själv att han skulle få spela mer än vad han fick göra. Blev osäker på sin roll, men han är för mig för ojämn för att spela på MFFs nivå. Det har väl gått betydligt bättre i Häcken nu under hösten igen. Och alltså det där är svårt. Det är svårt att spela i en klubb som Malmö FF. Han växte väldigt mycket som person. Han var otroligt blyg när han kom hit. Han var mycket öppnare och liksom smälte in bra i laget. Kändes det som sen. Men det var någonting ändå som gjorde att det blev liksom inte mer. Och han gjorde ju också ett väldigt snabbt val där att flytta hem. Trots att Magnus Persson skulle försvann under sommaren. Han tog inte riktigt upp kampen där, kändes det som. Och då trivdes han kanske inte fullt ut själv. Så att, känner mig lite taskig, men jag sätter en 2.
Fredrik?
Ja, jag lutar också åt en 2 och jag får väl landa i det faktiskt också. Det kändes som att han hade ett bra 2017 ändå, men lyckas inte behålla det och liksom blev snarare, tappade lite prestationsmässigt. Återigen det här då med att hela laget gick dåligt. Men nej, man har begärt lite mer faktiskt. Det får bli en 2.
Vi går vidare med spelaren som ju då man kan få säga ersatte honom i truppen, det vill säga Marcus Antonsson. 15 allsvenska matcher var 12 från start, 8 mål och 3 assist där, och 12 Europamatcher var 6 från start, 5 mål och 2 assist. Varsågod Fredrik.
6 har jag satt på honom, trots att det bara är en halv säsong. Knappt ens det. Men...
Kanske tack vare. Ja,
precis. Han slapp det tråkiga. Ja. Han kom till dukat bord. Nej, men också för vad han liksom för med sig till detta bordet i form av arbetsmoral, personlighet, ödmjuk, synnerligen trevlig. Det är liksom inga devalater på något sätt. Bara går dit, gör jobbet, tar skiten om det behövs och slickar i sig av berömmet om det behövs. Framförallt fungerar det oerhört bra med Marcus Rosenberg. Och, ja, det är en kanonrekrytering på de flesta punkter. Gjort enormt viktiga mål för Malmö FF. Så ja, 6 får han.
Ja, Max?
Här är jag ännu mer överväldigad faktiskt. Jag har satt en 7 på honom och tvekade inte ens på den. Att det sättet han kom in och spelade in sig hyfsat snabbt ändå i laget i somras efter att inte ha spelat mycket fotboll under ganska lång tid. Personligheten, den här fightingviljan, lag, vad ska vi säga, alltså ändå en lagspelare men som ändå gör så pass mycket mål och så viktiga mål. En fantastisk värvning blev det. Jag trodde väl aldrig att det skulle kunna bli så bra som det blev. Och direkt avgörande i både allsvenskan och Europaspelet.
Carlos Strandberg spelade 19 matcher allsvenskan, 13 från start, 7 matcher i Europa, 5 från start och samtliga 6 cupmatcher från start. Cupen gjorde han 2 mål, i Europa gjorde han 3 mål och i allsvenskan 7 mål och så en handfull assist till det. Men det känns ändå när man tittar tillbaka som att det borde ha varit mer. Det är den känslan man sitter med i alla fall.
Ja, men så är det. Alltså, han känns lite som ett mysterium faktiskt. Han har ju varit runt i väldigt många olika klubbar. Han hade utom med en skada i somras, men det lyfter ju inte riktigt. Trots viktiga mål i Europa, trots att han fick en kanonstart borta i USA på träningsläget och gjorde alla 3 målen där borta. Så det är någonting som... Alltså, om Antonsson är en fantastisk lagspelare så känns det inte som Strandberg har det i sig på samma sätt. Och då menar jag inte att han nödvändigtvis är egoistisk, men kanske tar den blicken för spelet på något sätt. Och jag blir ju inte helt förvånad om han går vidare någon annanstans redan i vinter ändå. Han har ju inte sett glad ut de senaste gångerna man har sett honom. Efter att han gjorde en väldigt blek halvlek mot Lunds BK så var han inte ens med mot Schenk och han var inte alls aktuell för inhopp mot Besiktas.
Fredrik?
Vad sa jag? Vad jag satte på
betyg? Nej, det gjorde du inte.
En 3. Right. Jag satte bara en 3 på.
Ja, men det är väl så. Man har ju det handlar ju också om att man förväntat sig mer av en spelare sett till vad han faktiskt de facto har presterat. Han har ju gjort en del poäng, några av de viktiga. Men ju inte alls spelat den viktiga rollen man trodde att han skulle spela. Så 3 för mig också. Intressant nog har han ju gjort de här målen han har gjort i år. Har ju nästan alla varit mot lag från nedre halvan av tabellen. Och har ju inte spelat den viktiga rollen i de viktiga matcherna så att säga.
Och även i nedre halvan av Europa höll upp sig. Han gjorde ju mål i de här tidiga matcherna.
Sista spelare på listan är Marcus Rosenberg. 27 matcher i allsvenskan var 21 från start, 13 mål och 6 assist på de insatserna. Han har spelat 13 matcher, alla från start i Europa, 4 mål och 2 assist. Kuppen spelar han inte så mycket. Han spelar kuppfinalen, men det kanske han helst vill. Det vill kännas vid. Vad säger man om Rosenbergs säsong, Fredrik?
Ja, det är väl den spelmässigt bästa sedan han kom, skulle jag väl säga. Imponerande, man trodde inte det. Och det var ju bara bra för alla möjliga. Allsvenskan i stort för honom personligen och framförallt för Malmö FF som klubb att han valde att fortsätta spela. Och att han tänker fortsätta ännu lite till. Har väl lagt om kost och träning en del den senaste tiden, vilket gjort honom gott. och har ju verkligen kunnat hantera den här matchningen på ett bra sätt, på ett överraskande bra sätt skulle jag säga.
Framförallt om man jämför med tidigare, de senaste säsongerna.
Ja, men precis. Trivs ju oerhört bra med en tränare som Ove Rössler, känns det som. En tränare med pondus, med internationell erfarenhet och som liksom vill leda och är lite sådär, vad ska man säga, omjuk i sin utstrålning. Det känns ju som att Rosenberg inte funkade alls på samma sätt med Kuhn och Persson. Inte för att det var dåligt, under det var ju trots allt guld under båda säsongerna, men just det känns som att Rosenberg höjer sig extra av en sån tränare. Man märker har lite samma mentalitet som honom själv. Och sen har vi hela allt vad han betyder för klubben och det där. Det har vi gått igenom 1000 gånger, behöver vi kanske inte göra. Än en gång, även om lyssnarna säkert skulle vara redo för ytterligare en Rosenberg.
Ett program till. Ja.
Satte jag på honom. Det går inte att säga någonting annat. Viktiga mål hela tiden. Och hur han leder laget.
Max, du får avsluta.
Tänkte bara, ska vi säga
att tränarna kvar också.
Guillermo Molins har vi inte med, men han har ju bara spelat 20 minuter typ i Lunds BK.
Ja, det var väldigt svårt.
Svårt att bedöma.
Ja, han gjorde det, mål. Det är ju den spelare man med FF med högst mål per minut. Så det är en 7a.
Nej, vad ska vi säga om Marcus Rosenberg, höll jag på att säga. Vad kan man säga mer? Jag tror att han fungerade hyggligt med Magnus Persson, men jag tror att med Ove Rössler fick han liksom flashback till Europa. Och jag tror att han har varit en oerhört viktig länk mellan laget och Rössler. Rössler har pratat mycket med honom, jag tror att, utan att veta, men jag tror att Rosenberg har pratat mycket med spelarna om hur det fungerar i de stora klubbarna ute i Europa. Att det liksom är lite grann en annan inställning, och det är säkert en del som har haft tufft med det. Spelmässigt hela säsongen, när jag tittar tillbaka på året som gick, så ser man, man var ju bestämd på att man skulle matcha in honom försiktigt tidigt i våras, men man ser flera misstag av Magnus Persson under våren där det går dåligt, där han bänkar Rosenberg oförklarligt i matcher som sen förloras. Så jag tror att det var mycket som blev fel där. Gjort viktiga mål, gjort viktiga assist, men framförallt med sin närvaro. Kanske alltså rent, om vi bara skulle titta på spel, så kanske han bara skulle vara en sexa, men sammantaget med allt vad han betyder i omklädningsrum och som ledare för laget, så är han absolut en sjua för mig också.
Då har vi bara tränat. Jag börjar få ont i huvudet nu. Ja.
Jag tror att lyssnarna tycker det här är rätt kul, så att vi håller ut.
Ja, då har vi tränarna kvar. Då får du börja med Magnus Persson, Max.
Ja, det där känns ju lite tungt, tycker jag. Året för mig började med honom på en fantastiskt trevlig intervju borta i Florida, där han öppnade på sig och pratade om livet och största allmänhet. Och jag tycker att han är en väldigt, väldigt bra person. Och inte minst när han väl sen hade lämnat Malmö FF, när han satt på läktaren med hela familjen. Alltså det var stort. Det var riktigt stort. Jag vet, fick väldigt mycket reaktioner. Jag är inte fotbollstränare. Jag kan inte fotboll på det sättet, men jag tycker ändå att insatsen blev konstig under våren. Jag tycker att han fokuserade på fel saker, att han inte visade tillräckligt mycket vinnarskalle och inte kunde hantera den här situationen när det liksom började gå emot. Så att det kan ju naturligtvis inte vara godkänt, utan jag har satt en 2 på honom.
Fredrik, innan du sätter din siffra, så vad var det som liksom slutade fungera för Perssons del?
Ja, det är ju det som är den stora frågan. Men jag tror att det handlar mycket om en tränares effekt. Det är väl någonstans också begränsad. Det handlar mycket om att ingjuta en känsla i truppen och snabbt kunna se om det börjar svänga åt något annat håll. Det är en aspekt av att träna. Den andra är väl det taktiska då, att lägga upp. Det känns som att man får hitta en bra procentfördelning mellan de här olika delarna av tränarskapet, och framförallt variera den här procentsatsen beroende på vilken typ av match det är. Jag tror Magnus Persson någonstans gick för hårt åt det taktiska för tidigt och lite tappade omklädningsrummet. Ibland kan det vara bra att bara hålla ett sånt där, någon slags brandtal inför en match, och ingjuta en speciell känsla i truppen, för att MFF har en rutinerad trupp, spelare som har upplevt mycket. Det går det liksom inte, i alla fall av spelarna går det inte att gå in på taktisk mikronivå och för att få dem att ändra på sig. Man måste också kunna lita på spelarsystemet att de kan hantera och känna igen olika situationer. Någonstans där tror jag förklaringen ligger. Och sen så är det ju också lite oflyt med skador. En trupp som kanske var inte så formad som den hade behövt vara. Magnus Persson hade till exempel inte tillgång till Marcus Antonsson. För att nämna någonting. Någonstans där. Två.
Man kan ju säga så här, om man tittar bara det, Magnus Persson tog Malmö FF till cupfinal och det låter ju ganska bra. Men gruppspelet skulle man klara av. Ett ganska svagt Göteborg besegrades hemma, sen om jag minns rätt, var i kvartsfinalen. Mm. Och mot Östersund skulle man inte vunnit i semifinalen egentligen. Trostadsson gör målet, men man var, alltså Östersund hade mycket chanser. Det var inte så att det flöt fantastiskt bra i spelet. Och cupfinalen ska vi ju bara inte prata om. Det är obegripligt att ett lag i en avgörande match kan vara så fullständigt borta som man var där. Och det faller lite på tränaren också.
Till sist då, Ove Rössler.
Ja, nej, det går ju inte att förlora två av, vad sa vi här, 34 tävlingsmatcher sedan han kom. Vunnit majoriteten av dem och framförallt vunnit de viktiga av dem. Såg till att MFF spelar i Europa och kommer in med ett vinnande tänk och liksom ingjuter just den här känslan i truppen. Gör några taktiska dispositioner också, men det handlar ju framförallt, och det har ju sagt också, om det handlar om att liksom inse vad den här gruppen faktiskt kan prestera tillsammans. Och ja, det går inte att anmärka på någonting han har gjort egentligen. Dubbelmötet med Sarpsborg är väl egentligen det enda där MFF inte... MFF gått bort sig lite grann taktiskt, där man blivit utmanövrerat av ett motstånd man egentligen är bättre än. Men det vägs ju upp av två segrar mot Besiktas, så att, ja, det sänker inte den sjuan han får.
Nej, den är svår att diskutera, den sjuan, måste jag säga. Han bygger ihop ett lag igen, får in nya spelare, men de ska också byggas in i så att det fungerar. Han ändrar taktiskt, han framförallt liksom med sin mentalitet förändrar hela stämningen i truppen. Sen, det finns spelare naturligtvis som inte är nöjda, så blir det alltid i sådana här lägen. Det är lätt att se på vissa spelare till och med, men så här är ju lite verkligheten i det här. Och jag tror att han hade velat ge, han har uttryckt det vid ett par tillfällen, han hade velat ge fler spelare chansen. Men varje match har ju varit en final, så han har inte haft riktigt den möjligheten. Och tittar man då till att kvala in i Europa, det var mål 1. Det gör man då via tredjeplatsen, som nästan skulle vara omöjligt. Kvala in till gruppspel i Europa gör man med ganska stor elegans trots allt. Förlorar ju inte ens mot någon match i kvalet. Och bonusen är ju då dessutom att ta laget vidare i Europa. Det är ju inget krav som någon kunde ställa på honom när han kom. Så han har ju gjort mer än man kunde begära. Och han städade trots allt av den här Lunds BK-matchen i ett rätt svårt läge på ett okej sätt också. Allra mest vill jag ändå lyfta det här med Europa-facit. Jag tycker att det fanns en del som liksom ifrågasatte insatserna på vägen. Men det slutar alltså med 6 segrar, 7 oavgjorda och 1 förlust. Och det är klart att man alltid kan begära fler vinster, men det är ett mäktigt Europa-facit.
Alltså just det där, och inte i sådana små gruppspel som det handlar om då, 6 matcher, så är det är ju viktigare att inte förlora än att vinna i vissa sammanhang. Så det ska man nog inte underskatta. Jag tänkte fråga, Rössler, historiskt har han ju haft väldigt god utdelning snabbt i de klubbar han har varit, och sen har effekten klingat av lite grann. Ser ni några, att det finns några sådana risker?
Ja, men det är just det här att sen han tog över så har ju varje match varit en cupfinal. De ska upp till en Europaplats från, vad låg de när de tog över?
10.
Ja. Tydligt uppdrag. Ta sig in till Europa. Tydligt uppdrag. Europagruppspelet är ju dubbelmöten av nästan kvalkaraktär i och med att det är så få då. Så nu börjar ju någon slags vardag, någon slags lunk efter då Chelsea-matchen. Som jag antar att bli den sista i Europa fram till sommar. Men det blir spännande att se hur och liksom ta sig an den lunken som till exempel låg i Harreide. Det hade problem att motivera sig till, som man nu har erkänt efteråt. Det är ju där det kommer någonstans. Men förhoppningsvis så kan väl den här drivkraften av att vinna sin första titel någonstans betyda. Det har ju Ove Rössler faktiskt inte gjort under karriären.
Nej, men det är väl så. Alltså, det är ju frågetecknet bakåt i hans karriär är ju att allt har gått bäst i början. Så är det ju. Så att det kvarstår. Jag tror egentligen inte att det är ett... Jag tror att det kan absolut fortsätta så här, och det är ett rätt tacksamt år. Du har Chelsea-matcherna som kommer där, och det går direkt in i cup, och det kommer att hända saker direkt på alla sätt och vis. Frågan är ju vad som händer om det skulle börja gå dåligt. Det är nog snarare så jag skulle vilja ställa frågan. Mm. Alltså hur hanterar Rössler en grupp om det blir problem och det tar emot, och de missar i gruppspelet för att Öster slår dem, och det blir stora förlustsiffror mot Chelsea och förlust i allsvenska premiären. Alltså, sådana perioder kommer ju alla klubbar. Det vet vi inte riktigt hur han hanterar.
Sen så är ju, vet inte hur Ove Rössler är som i sitt långsiktiga tänk också, om man ser den långsiktiga nyttan i en förändring som tränare, om man till exempel väljer att spela in någon på en speciell position eller ge en talang chansen. Och liksom, det här kanske inte är det bästa just nu, men på sikt så kommer det vara oerhört gynnande för klubben och så vidare. Och även inte bara enskilda spelarfall, utan även någon taktisk disposition som man vill jobba in i laget som kan vara till nytta eller längre fram. Hur han ser på den typen av saker. Det är ju en sak att komma in under en höst och till ett lag som försöker undvika nedflyttning och få dem att vinna, eller ett lag som jagar toppen och får dem att börja vinna. Då är det liksom, det finns ju någon slags manual där som han har arbetat in och som är väldigt tydligt för honom. Nu får han ställa sig inför lite nya utmaningar där.
Han har jobbat mycket i England också, där är ju kraven ständigt höga, och vi har ju skojat och skrattat många gånger och sagt att det finns ju väldigt stora likheter mellan honom och Åge Hareide i sättet att vara och lyfta på presskonferenser och så vidare. Alltså hela, vad ska man säga, atmosfären runt om. Och det tycker jag, det är väl den tydligaste lärdomen Malmö FF måste ta av de här senaste åren. Att det, och där kanske vi media då ska slå oss för bröstet för en gångs skull, att det krävs något speciellt för att träna ett lag som Malmö FF. Det räckte inte med Allan Kuhn trots att han vann SM-guld. Det räckte inte med Magnus Persson trots att han vann SM-guld, därför att de hade inte riktigt nästa nivå i sin pondus, sin utstrålning, sitt sätt att vara, att faktiskt det här är större än så.
Det får bli slutorden. Oj. För 2018. Vi hörs och ses på andra sidan nyår. Tills dess får ni alla ha det så bra. Gott nytt år och tack för oss, säger vi. Det här har varit avsnitt 170 av MFF-podden. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Och ansvarig utgivare är som vanligt Pia Rehnqvist. Tack för oss. Hej hej.
Hej då.
Hej hej.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.